Ja, och vänner, det var väl trevligt att få lite kaffe i sig. För det man behöver. Och trevligt för mig att träffa flera som nu dessutom är gamla avsläktingar här. Och få titta på era stamtavlor och se vad. Och höra att det var sant. Dessa skrönor. Vi kommer till epok 4 då. Jag nämnde den första epoken som är Storlös, den andra Stockholmsdömen, den tredje som är Hedbladska. Och då kommer vi till den fjärde epoken och som är två stolar här. Ungefär vid sekelskiftet 17-18 så flyttar en av de här askansläkterna till Grythyttan. De heter Eriksson och de har en son som kommer att heta, som är döpt till Karl Julius. Karl Eberhard Karlsson. Och han blir gästgivare. Och att vara gästgivare på den tiden är också att inneha en mycket stor skogs- och jordbruksegendom. Mycket kor, cool, det var den största kobeståndet i Grythyttan. Man hade ett mejeri. Och den här Karl Eberhard måste vara en oerhört driftig man. Han får ett antal barn. Och en slidstark hustru. ja, han kommer att börja att ta upp skiffertillverkningen i Grythyttan. Och börjar lägga en del hus. Det har funnits redan vid sekelskiftet 17-18 skifferbrottsverksamhet. Men man kan säga att det är gästgivaren Karl Eberhard som mera sätter fart på den här händelsen. Hans är gift återigen med sin kusin. Hon heter Karin för säkerhets skull också. Andersson från Nyhyttan i Färnebo. Och även hon från Åskansläkten. Jag vet inte, en del av er känner till boken om Åskansläkten kanske. Och de föder då som sagt ett antal barn. De här gifter sig också väldigt rätt. En av döttrarna kommer att gifta sig med Jansson på Saxån. Och en gifter sig med Hammen på Henrikehammar. Och Karl Julius är ju äldsta sonen. Och Karl Julius ska vi hälsa lite på här. Om ni ser det här porträttet av Karl Julius så är han inte mer än 45 år här. Han dör nämligen vid 47 års ålder. Och här har ni hans kära hustru. Som också kommer ut av riksdagsmannasläkt. Det är väldigt viktigt att man gifter sig med väletablerade fruntimmer. Och de här så kallade stadrakammarna, som ni kanske har hört talas om, som står i skattkammaren på Länsmuseet i Örebro då, de kommer från den här släkten. Från riksdagsmannasläkten, Järnbås. Och Karl Julius och Edvard, hans bror, som står där. Ni får titta på dem sedan. Auktionen har varit här 1858 tror jag. Efter Hedbladarna. Alltså på själva egendomen. Den här kvinnan, änkan är barnlös. Och förmodligen så tror jag det är så att mycket av inventarierna blir kvar. Någon auktion på lösöre är det inte, utan det är bara auktion på själva egendomen. Halva egendomen köps av gästgivaren Karl Eberhard och den andra halvan köps av Blacksbergarna, eller Blacksbergs torp här borta. Och sedan några år efteråt så köper Karl Julius andra halvan. Och när han har köpt in andra halvan så flyttar Karl Julius med sin hustru hit. Och då vet vi att en hel del av Hedblad-sakerna är kvar här. Och som ni märkte så var ju denna kvinna Bivar som har släktingar här nu då. Hon var fraktad, har vi konstaterat, till, var det till Geijers då? Var han präst uppe i Ransäter? Alltså, prästen heter Idén. Ja, så att hon kommer inte, trots att hon har fått slaganfall, så kommer hon inte att dö där på Björkskogsnäs. Utan det finns då en väldigt dramatisk uppteckning över hur man lyckas flytta henne på bår, per häst, i snöstorm faktiskt. Faktiskt. Och Och över Klarälven. Ni kan förstå vilket spektakel. Denna förlamade fru Bivall, eller Bilvall, var det så? En Birvall, just det. Ja, Karl Julius flyttar hit. Han och hans bror sätter igång och även utvecklar skifferverket. Deras pappa dör i slutet på 50-talet, eller början på 63 tror jag, 1863, så dör den gamla gästgivaren i Grythyttan. Och de har kommit på att de ska vara med vid världsutställningen 1867 i Paris med skiffer. Jag kommer ihåg att den här vägen är inte riktigt färdigbyggd. Det finns ingen järnväg. Och man ska ner med skiffer på världsutställningen 1867. Faktiskt. Och det gör man. Och man får bronsmedalj. Faktiskt. Och vi håller på att titta på det där, hur det gick till. Hur kunde man som grythyttebo vara med i världsutställningen och ta sig fram med dessa tunga frakter? Och vi tror att det var slöjdföreningen. Svensk form som det heter idag, som var en väldigt viktig faktor som hjälpte till med de här kontakterna. Slöjdföreningen hade kontakt med de här världsutställningarna och var viktiga kanaler för den här typen av hantverksprodukter ut i det övriga Europa. Jag nämnde att det var en väldigt stor skogs- och jordbruksegendom som man hade mejeriet. Man hade en släkting som hette Lille Anders som skötte ju själva jordbruket. Och Gästgiveriet pustade på där uppe. Men 1887 kom ju järnvägen och då blir man bli av med Gästgiveriet. För det är inget särskilt lönsamt. Man har 5 utgående skjutsar på Gästgiveriet. Och 2 tas av järnvägen och då är det 3 kvar. Men man får inte det. Men man lägger ut de här skjutsarna på entreprenad. Och Sverige är ju unikt så tillvida att vi har de här skjutssystemen att man kan ropa av häst när man kommer. I de flesta andra länder så har man ju fasta diligenssystem. Så man måste vänta till diligensen går. Men i Sverige är det så få som åker så det skulle vara otänkbart. Så istället så ropar man av gästgivna skjutsen när man kommer. Och så har man ett system då utav gästgivarens egna hästar. Man har det så kallade reserven och man har hållbönderna, de som sitter jour ett dygn med hästar. Och det där är en stort åtagande. Man ska också laga mat och man ska ha mer än gröt och grynmat som det står då. Gästgiveriet under Karlssons tid har väldigt bra standard. Det vet vi därför väldigt många dagboksuppteckningar finns från övernattningarna på gästgiveriet. Man har faktiskt linnedammast och man har gammalt silver och sådär. Så det är ordning och reda. Och här kommer så småningom det gamla gästgivarbordet att flyttas. Det är ett snurrbord. Man kan sitta och snurra på så här. Så ställer man upp rätterna så där. Och det finns upptecknat och fotograferat inför auktionen här när Karlssons tiden är över. Karl Julius kommer att bygga ladugården här och det blir ju en av de största ladugårdarna här i Bergslagen. Den byggs ju 1875, står den färdig. Och det är efter en efter de här mönsterritningarna utav Hans, hjälp mig nu, Dahlgren. Utav den värmländska släkten. Är det någon av er som kan? Vem som gör de här stora mönsterböckerna? Lövenskjöld. Lövenskjöld ska... Vad sa du? Karl-Emil Lövenskjöld. Ja. Så att förmodligen så är den här tagen ur den boken. Men man... de här två dör. De har sina barn. Karl Eberhard och Karin. De har några barn till men de dör faktiskt. Så kvar blir Karl Eberhard och Karin. Och... deras farbror blir disponent för anläggningen här. När deras pappa dör vid 47 års ålder. Och nu tänkte jag att vi skulle med Eva Blomberg. Eva Blomberg är släkt. Hon kommer från samma riksdagsmannasläkt som mamman i den här familjen. Och hennes pappa är apotekare i Lindesberg. Och så småningom blev han då bankman också. Och denna Eva Blomberg startade den här Blombergska bokhandeln i Lindesberg Och hon är mycket musikalisk. Hon är med i Mansardsällskapet och Mansardsällskapet gästar henne. Och därför finns de mycket kända pianisterna, kompositörerna åker hit och hälsar på Eva. Eva är en spritfylld dam, väldigt kraftfull för att bli fröken hela sitt liv. Och hon gör en upptäckning om, jag tycker det är en så trevlig upptäckning som hon gör 1931 över ett besök här på Stadra. Och det är när de är 17 år, det här året är 1880.
Anteckningar av bokhandlaren fröken Eva Blomberg Lindesberg 1864-1932. Syster till Oriel Blomberg som var farfar till Lars Blomberg. Stadra. Och nu skulle jag gärna vilja skriva lite om Stadra. Det härliga Stadra. Det allra gästfriaste ställe jag någonsin sett eller hört talats om. Känt och avhållit i hela Bergslagen. Jag måste bara få göra en liten passus. För det där med gästfrihet, jag tänkte bara på det som du kommer in sen. Astrid Bergström, min mormor. Hon höll det här högt. Hon kunde inte säga är riktigt. Hon pratade så här lite grann. Och men snälla Astrid, inte ska Astrid bjuda på kaffe. Det är väl bara till besvär. Besvär! Ordet besvär, det finns inte på Stadra. Och så försökte vi lura henne och säga kadarra marmor, men det gick inte. Jag fortsätter. Det gästfriaste ställe jag någonsin sett eller hört talat som känt och avhållit i hela Bergslagen. Davids svåger, ingenjör Hjelm som hade hand om ett järnvägsbygge i trakten, sa att om man fick veta att han var släkt med släkten till Stadra, det verkade som ett fribrev till alla hem i trakten. Ett alldeles förtjusande rart par, nuvarande värdfolket, syskonen Karl och Karin, hava gästfriheten i blodet. Ty Stadra har så långt jag kan minnas tillbaka, och det är då deras föräldrar levde, haft samma goda rykte, och de utvecklade denna dygd på det allra älskvärdaste sätt. En gång såg jag en tvättnota ligga framme som bar överskriften handtvätt. Första raden upptog 37 par lakan. Och resten gick i samma stil. Av detta kan man ju få en liten föreställning om den skara gäster som tog in där. Och nu i bilarnas tidevarv är det väl ännu många fler. Jag minns från min ungdom hur de lyssnade då på långt håll hördes buller av vagnshjul och önskade att det skulle vara herrskapsåkdon. Och mycket missräknade när det var ett arbetsåkdon. Att det förstnämnda ej skulle stanna på Stadra föll ingen in. I mitt 17:e år var jag bjuden dit hela sommaren som sällskap åt Karin år 1881. Då måste Karin vara vid Loka och skötte sig. Karl hade också en främmande, en student, och vi fyra fing och disponera droska och två hästar. Till midsommar for vi till Saxån och Värmland. Där var 100 gäster till middag, midsommardagens middag. Och väl hälften bodde kvar. Det var storståtligt och framförallt hjärtligt och värmländskt.
Och det är alltså mostern då som ni förstår, de hälsar på.
Fru Jansson, värdinnan, var syster till farbror Karlsson på Stadra. Därifrån reste vi till nästa syster. Gift med brukspatron Jansson på Henrike Hammar. Och där var inte mindre roligt. Hammern sa åt oss att resa in till Filipsdal som låg vid en pass halv mil därifrån och hämta ut ungdomar, vilket också skedde. Bland annat medtogs en dubbelkvartett och sen sjöngs och dansades av alla krafter. Den sommaren förekom även ett stort bröllop i en boås. Det var släktingar till oss båda och stadrarna. Vi dansade i 4 dagar efter musik av 3 fioler och 1 piano. Och när vi for därifrån var ej mycket kvar av våra skosulor. Fru Johansson Nora Skog.
Erik Karin, Johan Johanssons hustru alltså.
Karin och jag bodde i ett rum och på morgnarna bjöds kaffe på hejdundrande stora brickor. Ja, hela sommaren var alldeles märkvärdigt rolig. Och nu när man är gammal och sitter tämligen stilla förefaller det som sagor. En gång i min ungdom var jag så glad när jag for till stadra att jag ej kunde sitta stilla utan stod i droskan sista fjärdingsvägen. En annan gång när vi kom fram stod ett övermåttan ståtligt älgpar bredvid kuskens stuga och klev makligt över en gärdesgård. Det var en sommar vi vore där som de väntade främmande av Jylanders från Örebro och ville ha något festligt. Då hittade vi på att vi skulle utföra Miranda. Det var Miranda stolt och skär och ung etc. etc. och Björkens visa av Topelius. Till lokal hade vi den stora grottan längst borta i parken och på kvällen efter festmiddagen tågade gästerna dit ut. Ridån drogs åt sidan och där halvlåg Miranda. Maria Leczinski, släktens skönhet. Och mottog den ena friaren efter den andra. Östanlandets konung, havets konung. Men alla avvisades. Till slut kom en fattig gosse och han fick jag. Allt var pantomim och dikten deklamerades samtidigt. Björkens visa utfördes av Maria och Augusta Leczinski. Det hände en av herrarna detsamma som det förr i världen hände Sotomayor på operan. Stämningen var mycket hög och brukspatron Edvard, bror till farbror Karlsson och sedan dennes död styresman på Stadra, sa till att champagne skulle bäras in i stora massor, vilket också skedde. Mycket mera kunde vara att säga om detta härliga ställe som ligger där så vackert vid Gräckens strand. Men min penna är ej nog skickad därför. Att det finns traditioner att bevara förstås säkert. Och det gör att Karin och Karl i fullt mått. Man kan säga att de är som scouterna. Alltid redo. Stadra en stor vacker gammal herrgård. Varje fönster med små blyinfattade rutor och många vackra rum, därav flera med tapeter av mönstrat tyg. Och just nu har de upptäckt ännu ett målat rum med under en tapet. På övre våningen är en stor hall med stora målade porträtt. Byggnaden var förut rödmålad men är nu reveterad och tillbyggd av sakkunnig person. Det var lite drama.
Ja, även här så händer det saker och ting naturligtvis. Fröken Karin, som ni ser där. Det uppstår en förälskelse med Vats. Vats är son till byggmästare Vats i Nora. Och han är inspektor här. Och det tycker inte Karl Eberhard är okej. Det där kan man inte göra. Vats kommer att bli oerhört dränkt av sorg och det slutar med att han skjuter sig. Och hon förblir fröken resten av sitt liv. Edvard, Karl Eberhard, däremot har blivit förälskad i en kvinna på trakten som vi inte har tagit reda på, lyckats ta reda på riktigt. Och han får en son med denna kvinna som heter Herman. Och det anser systern är otänkbart. Så Herman får leva upp och Herman får det här, är det Grimstugan den heter?
Bergvreten.
Och där får han bo. Vad som händer då det är att de får hjälp till någon typ av uppfostran som man säger. Man får hjälp med utbildning så jag tror att han får hjälp till att bli ingenjör. Och om det är någon av er som kan lite mer om Herman, Herbert, så var jag väldigt glad efteråt. Så vi letade lite foton av Herbert. Han måste vara född någon gång på 90-talet då. Men som sagt, utav deras högfärd och deras ståndsmedvetenhet så gör att båda lever som ungkarlar och ungmör här. Och förblir en ett syskonpar. Och det här är inte ovanligt. Ni vet ju nästan alla de här många av de här gårdarna har ju syskonpar eller ogifta. Och samma tragiska historia är det bakom. Ni, kanske någon av er har varit på bygdespelet på Skräddartorp. Men det var ju precis samma historia där. Det finns en dikt som är skriven. Och den är skriven, jag tycker det är roligt att läsa den. För den är skriven av Johan Johansson. Johan Johansson är ju jämngammal här med barnen. Eller något äldre kanske han är för övrigt. Han ska ju, det firas ju jubileum efter honom och hans död 1905, nästa år då, faktiskt. Mm. Och för er som inte vet det så är Johan Johansson den som gör och skriver Nora Skogs arkiv. Han är oerhört medveten, han är också riksdagsman, han hinner också göra konkurs. Han bor på den, bodde på den gård som Björn Rosengren bor på just nu. Faktiskt. Vi kan låta hans penna få...
Jag tar med den där första och sätter det lite samma och går på dem här.
Okay. Mm.
Stadra den 17 augusti 1886, tillfällighetsvers av Johan Johansson. Jag läser alltså inte hela, jag läser början och tre verser längre framåt. På Stadra gård i Karinslund, en klar och vacker middagsstund. Ett extra bergsting måste hållas. Att röna ut vad ont som vållas när någon tärna ogift går. Allt här i protokollen står. Så längre framåt. Den tredje frökens domarplats upptages här av Jetta Watz.
Alltså syster till han som sköt sig.
Hon skattar högst bland alla tingen den gyllene förlovningsringen. Och innan kort, dock icke nu, man henne hälsar så som fru.
Vår, det är jävla viktigt alltså.
Vår fjärde fröken och förnöjd har uppnått samma lyckas höjd att icke vara bland de fria. Man säger och att snart Maria, det är hos oss, det är hos alla just den tron, skall ha sitt hem vid en station.
Och det är alltså Maria
Leszczynski.
Leszczynski, släktens skönhet.
Den femte, fröken Karin är. Hon nu en moders omsorg bär att alla sina gäster sköta med mat och dryck samt annan blöta. Man spår att anno 87 hon också ska hälsas så som fru.
Året är på alltså. Året är på, men då har han skjutit sig. Så det blir ingen fru, och för det blir fröken. Faktiskt där. Fröken Karin. Och här finns det ju många av er som minns. Du minns ju fröken Karin.
Ja, jag har byggat som liten grabb. 15 års ålder på 30-talets första år. Han var nere och byggade för farbror Eberhard och tant Karin. Han rådde, eller paddade kanot från Björnkortholmen hit och hämtade mjölken. Två kander och bytte varannan dag.
Mm, ja, det är underbart. Man träffar ständigt. Antingen de här vid midsommartid så mötte vi de som hade bakat kakorna hit till Stadra faktiskt. Ja, det finns väldigt mycket att berätta om de här Karlssonsönerna, men för mig är det naturligtvis som gammal gästgivare märkligt att få samma öde till möte som Karl Eberhard och den familjen, att få bli delaktig i Stadras historia. Vad som händer det är att de får inga barn och Karin dör först vid hög ålder, över 80 år, och Karl Eberhard säljer då. Och där kan man säga att steg 5 kommer nästa fåtölj till Ovar Bergström med sin hustru Astrid född Byström. Och han säljer det 48. Och 1950 i mars månad dör Karl Eberhard Karlsson. Och det görs en omsorgsfull fotografering av hemmet. Det finns väldigt många roliga uppteckningar. Man förstår att de är älskade som värdpar. Och ja, vem är då den nya köparen här? Det är Magnus morfar. Det är en man som är nära 2 meter lång, stor och ståtlig, fallen efter en riksdagsman, även han, som kommer ifrån Torskebäcken. En syskonskara som är de 12 eller 13?
12.
Och det är ett antal magnifika både män och kvinnor. En av kvinnorna heter Berit Bergström. Hon utbildar sig i Wiener Werkstätter och startar värmländskt hantverk i Stockholm. Den butiken som fanns på Sibyllegatan och som ju inredde alla medvetna barn eller borgarhem, även sessorna på Hagas dockskåp utrustade av Berit här. Och här ser ni lite av hennes dockmöbelsproduktion som vi har ställt upp här på bordet. Och väldigt mycket av möblerna är här från Stadra. Så det här är salongsmöbeln efter Hedblad. denna Berit Bergström har tillverkat. Och den står normalt sett på det bordet inne i salongen. När man träffar stockholmare så brukar det vara er som har varit och handlat på Sibyllegatan. Någon som känner till Värmländskt hantverk?
Ja.
Du känner till den?
Jag känner till den där.
Du gjorde det?
Ja.
Ja, jo, det är alltid någon som har varit där. Ja, just det, det är den stolen. Från Hedbladarna som står där. Den har ni ju kopia där. Under Karlssons perioden svartnade den till. Ja, vem är då Ovar Bergström? Han arbetar på Vinterviken och är på Nobels industrier. Och han är säkerhetsingenjör. Och de bor i en stor magnifik villa in till Vinterviken. Och där finns det dessutom duktiga hantverkare. Så mycket av möblerna som finns här inne på Stadra är tillverkade på Vinterviken snickeri. Bland annat den fåtöljen som Ovar och Astrid sitter i just där. Och som är salongsmöblemanget inne i mellansalongen på herrgården. Ovar är säkerhetsingenjör och han är med och flyttar över produktionen från Vinterviken till Gyttorp. Och är oerhört noggrann med säkerhet. Och låter ingenting gå åt slumpen, men startar upp fabriken och varje dag. Och han får en oerhörd huvudvärk av det här glycerinet. Och behöver åka ut och skrika av sig sin huvudvärk på en ö här ute. Och då lär han också känna tidigt familjen Karlsson. Så det uppstår någon typ av vänskap mellan Ovar Bergström och Carl Eberhard Karlsson. Och därför känns det väl inte alls onaturligt att Carl Eberhard vid hög ålder, vid 86 års ålder, han kommer att bli 88 år, säljer just till Ovar Bergström och Astrid som är en förtjusande värdinna. Och när han dör så blir det en auktion här på egendomen. Mycket fördelas ut bland goda vänner. En del försäljs, men mycket finns ändå kvar inne på herrgården här. Och då börjar Ovar och Astrid att planera renoveringen. Och det är väldigt, det är alltså Astrid Bergström tar ett stort engagemang och inreder ett väldigt modernt kök med mycket genomtänkt utrustning och med frysrum och kylrum. Och Ovar är säkert med och hittar på bra kylanordningar. Det kan inte ha varit så vanligt att ha kylrum och frysrum 1950 efter kriget. Och din mormor är road husmoder och du måste berätta om hennes att hon ansåg att hur hon, hennes förhållningssätt till att vara värdinna. Inte bara så att säga mentalt utan även att klä sig.
Med stolthet så bar hon någonting som heter husmorsdräkten. Den var blå och så var den en liten hetta. Sen vid varje visning då tog man på sig hus. Det var som ett yrke. Och det var mycket fint att ha detta yrke att vara husmor. Det innebar speciella saker. Om man skulle alltså presentera.
Och hon presenterade hemmet många gånger, och så finns en underbar historia när det är någon som har fällt kommentaren om porträtten på flygeln.
Astrid har alltså sin syster Anna Eklund här på Stada, och då berättar hon på ett inspelat band ungefär så här. De har alltså haft en visning och Astrid har säkert haft på sig husmorsdräkten. Och då förstår du, Anna, då är det en fru här som är med. Och då säger hon till mig: men det är ju omodernt att ha porträtt på flygeln. Men det var väl det mest oförskämdaste man har hört. Skulle det vara omodernt att ha sina nära och kära på flygeln?
Man kan nog säga att den här gästfriheten behövs efter Karlssons under Ovar och Astrid Berggrens tid. Och Ovar kommer att få en son och tvenne döttrar. Och när Ovar går bort vid 97 års ålder, nära 98 års, 98 och ett halvt års ålder, 87 tror jag det var.
86 tror jag.
86, någonstans där. Så flyttar en av döttrarna in här som heter Inga Sylvander, som ni säkert många av er har träffat. Inga Sylvander var ordförande för Psykologförbundet och var filosofie hedersdoktor i Bergens universitet. Och engagerat sig mycket med familjeterapi. Jag träffade Inga Sylvander väldigt tidigt, när som jag var gästgivare, redan 73 tror jag. För då skulle vi ha ett, eller hon ville förlägga ett familjeseminarium om familjeterapi uppe i Grythyttan. Och vid Guinea Satir skulle komma den berömda engelska familjeterapeuten. Skulle komma upp. Hon hade var en 85 mager och hade långa skor och kunde bara här skor på sig. Och för oss var det ett fascinerande seminarium. Jag är övertygad om att personalen bredvid glömmer det aldrig. Först så kom alla de här familjeterapeuterna med sina respektive, och de tog efter lång tid adjö av varandra. Men det dröjde bara något dygn så att de här familjeterapeuterna etablerade häftiga relationer. Och man förstod inte så mycket av det. Och de galopperade genom trädgårdarna och grannarna kom och sa att de hade trampat i deras grönsaker. Och så avslutades det då med att de skrev ett nytt bygdespel. En del av er har hört talas om Martin Lindqvist, Viktor på Skathöjden. Men de hette någon som heter Viktor på Skethöjden. Och det avslutades i alla fall med att alla de här familjeterapeuterna skulle gå ihop och bli ett. Och en kokong. Och då virades de in hela gruppen i dasspapper. Och sen skulle de spränga sig lös ur den här kokongen. Ja, man får uppleva mycket som gästgivare. Detta om Inga Sylvander, det var alla god lönsamhet på konferensen. Och Inga Sylvander är här och fötter om sin pappa de sista året. Och hennes syster Brita, och de kommer då att lösa ut sin bror. Och blir då ägare av detta. Och Brita Wetterholm, gift Wetterholm då. Och då har vi satt Brita där. Kommer att överta 2/6 av Stadabruk. Och hennes man, Allan Wetterholm, tar över 1/6. Och Inga Sylvander har då 3/6 utav Stadra. Och så här har det varit i alla arvskiften, kan man säga. Det är ett väldigt uppdelande århundrade efter århundrade faktiskt. Och som ni vet idag så är det så att Allan har gått bort den 24 juni. Och det förbereds hans begravning den 5 augusti. Så det känns ju som en väldigt speciell mellantid för Stadra just nu. Det var ju oerhört dynamiskt. Allan Wetterholm var ju en mycket dynamisk person. För de som inte känner så har han 90 patent. Och 2 av dem där har varit väldigt viktiga för att få Nitro Nobels industri att leva vidare på sprängkapslar. Och vid 90 års ålder så gav han ut sin senaste bok just i jul om bergshistorisk forskning och var oerhört road av bergshistorisk forskning. Och var oerhört glad över det här som skedde, att vi kunde lösa successionen på Stadra. Och vi satte ju full fart från den 1 december med renoveringen av ladugården, som faktiskt ändå Allan hade förberett väldigt mycket. Och det blev också en väldig fart på Magnus. Allan ringde och sa att vi får vara rädd om pojken. Måste vara rädd om pojken, han inte överanstränger sig. Och därmed kan man väl säga att vi har vandrat igenom de här epokerna. Då kan man ju tänka sig, vad gör vi nu av Stada för framtiden? Och vi är ju i det som nu är den sjunde sommaren, med Stada sommarscen. Så är det en utåtriktad verksamhet där man kan visa upp den här miljön, och säkert kommer det att mogna vad som mer kan ske. Det pågår en utställning i garaget om en kulturkiosk. Det har skapats ett byagemenskap som heter Stradanejdens byalag. Och man funderar på, man säger från de antikvariska myndigheterna, ska man vara med och hjälpa till och ta ansvaret för de här kulturbyggnaderna, så vill man också se att det blir någon verksamhet där. Och då börjar vi diskutera, med samma efter jul tror jag, att använda några antal kon, förstår ni. Och Magnus hade hittat foton på den gamla kiosken. Och en kiosk är ju någonting som blir en samlingspunkt för människor. Och hade varit en samlingspunkt. Och då konstaterades det, när man inventerade händelserna kring en kiosk, att ett tydligt K för kiosk är kyssar. Många kyssar har levererats för den där kiosken. Men vi, och i synnerhet jag som har bott här som gästgivare i Grythyttan, jag vet ju också att om man kommer och ska upp till Dalarna, vilket man ska på vintern till Sälen, då har man kommit halvvägs, så då finns det något oerhört naturligt man måste göra här. Man måste kissa. Så det är sånt där att naturbehov. Och det är så att om man måste gå av och kissa, då är det väldigt bra om det finns ett annat KD, kaffe. Och är det som man har kissat och druckit kaffe, då kan man ha konsthantverk. Då är man mogen för att köpa konsthantverk, och man kanske är mogen till och med för att köpa en kulturbiljett. Det kan vara till de här. Det kan vara som en öppning till de kulturaktiviteter som sker nära. Eller också på Dalhalla eller andra områden. Man kan vara med om det. Och därför utlöstes det en arkitekttävling med ett antal K där även kyssar ingick. Och så bad vi några duktiga arkitekter och komma med förslag hur man skulle kunna tydliggöra någon typ av verksamhet i en ny hus, och kallar det för lustkiosk. För vi vet ju inte om vi har råd att genomföra den där. Lika bra kallar det en lustkiosk. Och den finns nu. Hans Dahlgren, en av arkitekterna, kan vi resa det. Och du, Hans, har bott här, och du är ganska signifikativ för många. Du är stockholmare, men du är sommarstadrabo. Och du har ritat på det och skrivit lite grann om det.
Det är ett av förslagen där. Det handlar ju om det här med kiosk. Det tog vi och föreslog den värsta kiosken som någonsin har byggts, nämligen Akropolis i Aten.
Ja, varför bara blygsam?
Därifrån vår klassiska arkitektur finns. Det är ju nedärvt just i en sån här gård som Karin och Magnus har berättat om. Men jag tror att det ska göras på ett oerhört modernt sätt också, så att man för det här vidare. Men då har man förankringen tillbaka i den här starka arkitekturen. Så det, om man tittar på det förslag som jag har gjort, det finns nog där i det här moderna idag också. Den här utställningshandeln och så vidare.
Mm, kul med ditt förslag. Hans är en och Magnus Silvjell min annan som har ritat ett annat väldigt påtagligt, man ser likheterna till Måltidens hus, för han är arkitekten bakom Måltidens hus. Vi har en kvinna som heter Helena Talius Myrman och kommer från och gift med den här myrmanska släkten. Ungefär samma dramatik var det med Wallin som det var med Tegnér. På det bruket, inte så långt härifrån, med kyssarna och till Anna där uppe. Sedan så har vi vår stadsarkitekt Peter Ljungné, här är det, som har varit stadsarkitekt, både här och i Grythyttan. Och sedan så har vi Ralf Edenheim som har jobbat med gamla bebyggelsen på Skansen. Och sen har jag säkert glömt någon.
Jerk Alton.
Och Jerk Alton, så underbara förslag. De har tagit ett helhetsgrepp över hela parken. Och titta på hur man skulle kunna restaurera den gamla barockparken också. Så ni kan gärna gå in efteråt och titta på de här förslagen och skriv gärna en kommentar om vad ni tycker. Men förhoppningen är ju ändå att man ska kunna hålla liv i den här kulturmiljön. Att se till att huset finns kvar med sina inventarier. Jag vill bara avsluta med att slå upp lite vin i mitt glas, för det känns ju ganska naturligt. Och vad som hände här under både januari och februari, det var att vi kunde bjuda in slottsägare ifrån Bordeaux och komma hit till staden. Och det här Carillon Röd Bordeaux som jag slog upp nu då, det görs av en familj som heter Permat. Och de äger ett slott, eller hans hustru äger ett antal slott. För hon har i sin familj haft omständigheten att bara föda ett barn. Och vi har blivit en viss förmögenhetskoncentration. Och de har nu 6 slott. Men hon har nu 7 barn, så det är på urarten. Faktiskt. Och den här vinet gör de som ett mycket gammaldags vin, icke trendigt vin. Idag är det så att vintrenden till största delen drivs av amerikanerna. Utav amerikanerna har 45% inte druckit vin än. Och för 20-30 år sedan var det mycket få som hade druckit vin. Så det har gått ändå väldigt fort. Och ska man övergå från Coca-Cola till vin, då måste man ha ett vin som har kraftig karaktär. Det ska ha hög boiseringskaraktär, mycket ek. Det ska göras på en druva så man kommer ihåg den. Det ska vara hög alkoholhalt, gärna 14-16 volymprocent. Och det ska dessutom vara ett sött vin, för som ni förstår. Och har man så mycket pengar som amerikanerna har i sin marknadsföring, så driver man trenderna väldigt mycket på hur viner ska vara. Och nu så tycker jag att det är dags att slå ett slag för franska Bordeaux utav den karaktär som bygger på sin klimatzon, sitt årszon, utav sin genialitet när det gäller de som gör vinerna på alkoholsvaga viner, de här 12%. Och som inte är boiserad utan som bygger på skal och som bygger på kärnor. Och familjen Perumat har aldrig tänkt att göra trendiga viner, för de behöver inte det. För de har liksom en ordnad balansräkning. De har aldrig för dem är det så långt ifrån att göra trendiga viner. Och om jag nu började med att säga att man hade socialistskräck som barn, så skulle jag kunna avsluta med att säga att det här vinet hittade jag på Champs-Élysées på en restaurang som heter La Maison Copenhague. Och på övervåningen där så såg jag en Mitterrand sitta och dricka det här vinet. Och så sa jag, måste få smaka på detta vin som denna socialist tycker är så gott. Och det var familjen Perumat, så jag lärt känna dem. Och så tycker jag det är bra att få föra in detta socialistvin. Med det så vill jag tacka för mig. Skål! Åh, underbart!